Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det är ju mardrömmen att jag blev stämd och min bok drogs in och jag hamnade i fängelse.
Nu hoppas jag att du inte hamnar i fängelse, Agnes. Men jag menar, det kan ju vara en liten grej som förstör för hela det här arbetet.
Bra skrivplats. Ja. Då skulle ingen barn, ingen vardag, ingenting skulle störa mig.
Ja, i och för sig, då skulle, ja gud vad du skulle kunna skriva om du satt i finkan.
Välkommen till ännu ett rykande färskt avsnitt av Författarpodden som alltså är tillbaka efter flera års uppehåll. Det känns fantastiskt roligt fortfarande. Jag heter Agnes och med mig har jag Frida, eller hur Fridi?
Ja, hej! Så otroligt roligt det att vara igång igen.
Ja, vi har ju båda varit i en författargrotta under ganska många månader och att få komma ut i ljuset och möta varandra och världen, det gör mig glad. Så, och ja. Särskilt att få prata skrivande med dig igen har ju varit något jag saknat otroligt mycket under de här åren.
Jag också, jag har ju saknat dig så mycket. För vi har ju i princip inte pratat med varann. Nej. När vi inte har poddat. Vi kan bara prata när vi poddar. Ja,
och så kom en pandemi så vi kunde inte träffas IRL. Och det har ju varit så otroligt många saker som hänt på så många plan sedan vi poddade tillsammans. Och vi gjorde ju faktiskt det veckovis under en ganska lång period. Mm. Och idag ska vi ju också prata om just skrivandet, vilket ju är kärnan i den här podden på sätt och vis. Mm.
Verkligen. Jo, men så är det ju. Och det är ju det som var så värdefullt när vi drog igång podden, att vi var ganska nya författare, båda två nybakade författare, och att vi hade många frågor. Det var mycket som vi behövde diskutera och lyfta med någon, och vi hade inte riktigt någon att göra det med. Jag pratar egentligen inte så mycket om skrivande med andra författare, just för att det är, jag sitter så stor del av min tid, sitter jag ensam. Och därför är det så himla kul att få prata med dig om det här. Det känns, jag känner mig jättetaggad. Känner du dig taggad?
Ja, men jag är jättetaggad, och jag tänker, du och jag har haft ganska olika liv de senaste åren. Du har ju spottat ur dig böcker och varit, skrivandet har för dig blivit en del av vardagen, just det skönlitterära, i motsats till för mig som nu kastat mig tillbaka in i den här världen och återupptäckt både extasen och utmaningarna, kan man säga. Jag tror att det är lätt så när det blir ett faktiskt yrke som det är för dig, att då säga, vem ska jag prata med? Att du gör det nästan på rutin, även om du såklart inte gör det på rutin. Men du undervisar ju också i skrivande, eller hur?
Det gör jag, och det är väldigt värdefullt. Och det tycker jag är så kul. Alltså jag märker ju, trots att jag har undervisat liksom samma, en romankurs flera år i rad, så varje gång jag kör igång en ny kurs så lär jag mig ju jättemycket bara genom att fundera över hur gör man, hur ska man tänka, hur ska man skriva en god historia. Så det är ju, jag ser verkligen att det ger resultat att diskutera och stöta och blöta kring de här frågorna. För jag tror att man behöver, det så lätt att man bara sitter, alltså det är så lätt att fastna, som du säger, i rutiner, eller att man tänker, åh, nu gör jag samma som jag gjort innan. Men för mig, jag behöver verkligen förnya mig, och jag behöver känna att det sker en utveckling, att jag lär mig någonting nytt, att jag testar någonting nytt för att det ska bli bra. Mm. Jag tror att det är värdefullt både för dig och mig, och förhoppningsvis också för de som lyssnar som är intresserade av skrivande, att man får lite lite inspiration kanske.
Ja, och det är det vi ska göra idag som sagt. Vi ska gå på djupet i hur historien hittas och skapas. Lite kortfattat.
Ja, precis. Och jag är ju jättenyfiken eftersom du och jag, som sagt, som du sa, vi har ganska olika erfarenheter här. Jag skriver en bok om året, har ju precis släppt min 11:e roman och är ju då, jag har ju någon slags inkört, ja men ett vardagsskrivande, och jag vet ju, vissa saker vet jag ju, vissa saker kan jag ju ganska tryggt luta mig mot, att jag vet att har jag en idé så kan jag bygga vidare den till en roman.
Mm.
Men du skriver ju, har ju haft ett långt uppehåll.
Mm.
Och du skriver också en andra genre. Du har ju skrivit en fackbok nu.
Mm.
Så jag är nyfiken på hur kommer du igång? Alltså hur började det för dig från allra första början när du bestämde dig för att skriva den här senaste boken? Hur såg den processen ut?
Ja, om jag ska vara helt ärlig så jobbade jag ju som ordförande för Svenska Freds och skulle sluta och vara mitt i ett väldigt turbulent debattklimat med mycket jobb. Och jag drömde om den här romanen jag skulle skriva som jag har fnulat på i nästan 6 år.
Mm.
Och när jag hade en månad kvar av mitt jobb så hörde min förläggare från min senaste fackbok av sig och frågade, tror du att det finns en bok i allt det här du är med om just nu?
Mm.
Och när jag fick frågan så var det spontana svaret, absolut inte. Jag orkar inte tänka på det här mer. Men så fort han hade sagt det fröet så var det nästan som att bokens hela form tog form.
Ja.
Jag såg framför mig vad det var för typ av bok jag skulle skriva och hur den skulle berättas. Och nu när den är klar så blev det så otroligt mycket mer likt det än någon annan av mina böcker har blivit.
Ja, intressant.
Jag tror att det var tack vare att det var så kort kronologi.
Mm.
Det handlade om sammanlagt 7 månader som jag skrev om.
Mm.
Och då blev det som att jag kunde föreställa mig ganska lätt vad det var som skulle berättas. Och då var det egentligen bara att jag satte mig och vräkte ur mig allt jag själv hade varit med om. För att senare fördjupa mig i de mer journalistiska delarna av boken. Så att det är den här polkagrisupplägget.
Mm.
Även i denna bok, som min förra.
Mm.
Att det är väldigt personligt och sen är det mer fördjupande. Och att tror jag ju såklart också att jag har lärt mig. Både av att skriva tidigare men av att ha poddat med dig.
Mm.
För att du har ju en mycket tydligare arbetsprocess än vad jag har haft tidigare. Har vi pratat om i många poddar. Så att nu blev ju första steget att skriva synopsis. Fanns som ingen utgivning om jag inte lämnade ifrån mig synopsis. Och jag har ju varit i princip allergisk mot synopsis. Jag är den här oljemålaren som vill hålla på till det är klart och måla över och måla om. Så nu var jag ju tvungen att få ner det där som fanns i mitt huvud. Och det var jättenyttigt för mig.
Mm.
Sen blev inte synopsis helt likt utfallet. Men det kanske inte alltid blir med fackböcker just, tänker jag. Att de är väl mer flytande för saker kan dyka upp och spår kan springas på. Sådär.
Ja. Ja, och särskilt när man skriver om något som är så aktuellt som du gör.
Mm.
Det måste ju ha varit en utmaning att hänga med liksom, i svängarna, att vad händer i världen? För det måste ju ha påverkat skrivandet väldigt mycket.
Ja, det var jättekonstigt skulle jag säga. För när jag skrev, återigen då jämföra med min senaste bok, så började jag skriva den om internatskolor precis när det hade varit en liten storm kring dem. Och frågan hann i princip dö och jag tänkte att det här är helt inaktuellt. Och så blev det ju en internatskandal då lagom till den kom. Men själva skrivprocessen påverkas ju väldigt lite av den allmänna debatten.
Ja.
Medan med den här boken så var det ju en supersnabb debatt om NATO. Eller en icke-debatt om NATO, ett beslut som fattades. Jag började skriva boken och då tänkte jag det här måste ut snabbt. För snart är den här frågan död.
Mm.
Och sen fortsatte den att vara i princip första nyhet hela bokprocessen fram till tryck.
Ja. Mm.
Och att det här medlemskapet blev inte av. Och jag hade jättesvårt först innan jag till slut landade i så här, nej, det är de här 7 månaderna. Jag kan skriva en avslutning som sammanfattar vad som hände sen. Men det jag skriver om är vad jag var med om och vad som hände då och hur debatten såg ut. Men det var jättesvårt. Det är ju fortfarande vad blir det, 1,5 år senare nästan, så är det här en fråga som det pratas om väldigt mycket och rapporteras om väldigt mycket, och det händer nya saker hela tiden, både i världen och i Ukraina inte minst. Kriget pågår ju med full kraft fortfarande, och det, det rådde ju inget NATO-medlemskap i världen bot på.
Nej.
Så det har varit jätteutmanande, och framförallt att jag in i det sista satt och tänkte, ska jag inte lägga till något mer? Vad kan jag få in här? Vad kan jag bygga ut boken med?
Ja.
Vad finns inte med? Vad har jag inte pratat om?
Ja.
Men så kanske det är med alla skrivprocesser i och för sig på sätt och vis. Men att det blev extra tydligt när det var nytt och nytt och nytt.
Ja.
Som lite trumfade det gamla hela tiden.
Ja.
Men du har ju skrivit om något, alltså geografiskt väldigt nära dig.
Mm. Absolut. Ja, och jag försöker tänka när jag hör dig berätta om din process, hur den är i relation till min process. För jag skriver ju som sagt en bok om året. Och jag tänker att på sätt och vis så är det ju en organisk process. Alltså det är idéer som får komma. Ofta den här allra, allra första idén, det är kanske det som jag tycker är svårast att förklara hur det går till.
Mm.
För ofta är det ju bara en idé som kommer, och jag vet liksom inte riktigt varifrån. Alltså gudomlig inspiration ungefär. Du vet, det bara dyker upp en idé. Det här måste jag skriva om nu. Och det är ju spännande hur den processen, det kan jag inte riktigt svara på. Det är lite, ja, men det är lite magi runt det.
Ja, men hur dök det upp för dig den här gången då?
På sätt och vis så tänker jag att hjärnan är en så fantastisk maskin, för ofta kommer ju den här idén när man är i slutet av skrivandet av en bok, så börjar liksom den här idén komma till nästa bok och ganska precis vid samma tidpunkt varje år ungefär, vilket låter kanske fånigt, men det är så det är. Och då tänker jag att hjärnan har tränat så många gånger på det här så den vet att den ska göra så. Men just den här gången så valde jag att skriva om ett gammalt mentalsjukhus som finns i Lund som heter Sankt Lars, som var ett väldigt stort sjukhus. Och som, alltså de hade som mest 1600 intagna och så jättemycket personal på det som då ofta som under en stor del av tiden bodde liksom på det här området. Så att det var som en egen liten by.
Mm.
Och jag fick den stora förmånen för ungefär 20 år sedan att gå en guidad tur på det här sjukhuset. För det fanns då en vårdare som hade jobbat där sedan, jag tror sedan 50-talet. Och han såg då till att det blev ett museum när sjukhuset stängde och hade då guidade visningar. Och då var det ju så mycket som väcktes. Det är så mycket, det är en väldigt speciell miljö. Det är en vacker park och så är det otroliga. De byggde ju jättemånga fantastiska byggnader. Vackra hus, men då med ganska mycket otäckt inuti. Du vet, så här, isoleringsrum och otäcka badkar där man band fast. Där det fanns att de spände fast de intagna, skulle de sitta i bad hela dagarna. Och, ja, men mycket sånt här som sätter igång fantasin. Och jag har alltid velat skriva om det. Det har alltid liksom funnits i bakhuvudet.
När la det här sjukhuset ner?
Ja, sista avdelningen stängde 2013.
Oj, men det är ju i närtid ju.
Ja, men då var det ju såklart ett annat, mer modernt psykiskt vårdboende. Men det öppnades i slutet av 1800-talet, så det är ju mycket som har hänt där. Mycket som är otäckt och svårt. Och jag blev väldigt tagen av när jag gick på den här guidade visningen, att han visade då konstverk som de intagna hade gjort, och en stor del som de hade gjort i hemlighet.
Mm.
För det var under en ganska stor period så ville de att de skulle vara passiva. De trodde att det var det bästa. Stänga av alla känslor och medicinera och allt för att de skulle hålla sig lugna och passiva. Så de fick inte göra saker och de fick inte göra konst. Och ändå fanns det där stora behovet av att uttrycka sig konstnärligt. Så de har ju hittat då i ventilationstrummor och sådär massor av små konstverk gjorda av pinnar och trådar och någon som har broderat i hemlighet och så.
Nej, men vad fint.
Och det tyckte jag var så häftigt. Ja, visst är det. Så att jag ville ju plocka upp alla de här sakerna och ville ge det en kontext, berätta det. Alla de här fantastiska ödena som jag fått höra talas om. Det var ju också många konstnärer och författare och som satt på det här sjukhuset. Och det berörde väl mig just det här, den här fina gränsen mellan galenskap och geni. Mm. Att det är något som finns hos många människor som är duktiga på att uttrycka sig konstnärligt och skapa saker.
Jag hörde faktiskt, jag tror att det var Människor och tro för några månader sedan i P1 som pratade om kopplingen mellan psykisk ohälsa och kreativitet. Och att det finns en tydlig koppling just mellan bipolaritet och kreativitet.
Mm.
Just att personer med maniska skov, det säger ju nästan sig själv.
Mm.
Jag har ju delar av det där i mig också, att jag kan verkligen vara nere i en grop och sen uppe på en topp, och topparna är ju så användbara.
Mm.
Det har vi ju också pratat om massor av gånger, att vi har ganska olika utgångspunkter i vårt skrivande också. Jag är ju väldigt mycket, eller just nu är vi ju båda att vi gräver där vi står. Du skriver om en faktisk plats som du varit nyfiken på, medan jag använder mig själv väldigt mycket, och i synnerhet i den här boken skulle jag väl säga, som jag släppt nu, medan du inte gör det så mycket. Eller har det förändrats för dig? Känner du att du lånar mer av dig själv nu än vad du gjort tidigare?
Både ja och nej. Alltså jag tror att man gör det undermedvetet väldigt mycket.
Mm.
Och det är ju ändå så att när jag skriver så skriver jag ju om frågor som berör mig. Det kan ju vara relationer, alltså situationer jag varit med om, som jag bearbetar i texten, som jag tar med. Jag tänker att väldigt ofta när man tror att man bara skapar någonting ur tomma intet, så kommer det ändå inifrån.
Mm.
Men det är ju inte medvetet. Jag tänker ju inte så här, nu ska jag beskriva min och min mans relation, utan det, jag tror mer att det sipprar in hela tiden saker som man har varit med om. Och jag kan, och ofta kan jag upptäcka det efteråt, när boken är färdig, så kan jag säga, men oj, nu har jag ju skrivit om den här vänskapsrelationen jag hade när jag var ung, eller vad det nu kan vara. Så att det är ju spännande att jag tror att man hela tiden börjar i sig själv.
Ja, det är ju svårt att göra något annat, eftersom det är våra erfarenheter som ligger i botten till det vi berättar om. Och sen kan ju research förstärka massor av idéer och spår, men men kärnan är ju vad vi själva varit med om.
Ja.
Okej, men en annan sak jag är nyfiken på, du som ju har ett annat tempo och en annan yrkesverksamhet kring författarskapet. Det vi pratar om nu är just det här att hitta sin idé och komma igång och skriva synopsis. Hur har det förändrats för dig från när vi började podda till exempel, jämfört med nu?
Jag tror att jag har kommit till en helt annan insikt om att det här är ett hantverk.
Mm.
Och det är någonting som man bara, alltså man ska bara sätta sig och göra det. Jag tror i början så hade jag nog mer den här bilden av att det ändå, även om jag visste att man måste vara pragmatisk, så hade jag ändå en bild av att det ska komma någon slags inspiration och då blir det bättre. Och nu har jag mer kommit fram till att det handlar bara om att sätta sig och nöta och skapa och bygga någonting. Alltså att verkligen se sig själv. Jag tycker att det är en så väldigt bra metafor att man bygger ett hus. Och att man börjar synopsis i en ritning och man beskriver liksom hur ska det här huset se ut. Och sen börjar man bygga, och först måste man ha någon slags grund. Alltså du kan inte börja sätta på taket förrän grunden finns där.
Mm.
Och du kan fundera på hur det ska inredas och tapeter och bla bla bla. Men du måste först ha grunden. Så att jag tror att det är väl den stora skillnaden, att jag bara kommit fram till det, att jag måste bara sätta mig och göra någonting, bara skapa någonting, och det blir bra.
Mm.
Och framförallt, det måste inte se fantastiskt ut när det bara är en grund, utan det kommer bli bra sen när man lägger till allting, att redigeringsprocessen är så otroligt viktig. Det har jag nog kommit fram till, att det är där som det händer så mycket.
Mm.
Men jag vill också säga att en annan sak är ju att du kan bygga det här huset och det kan bli jättefint. Men ska det bli riktigt bra, då måste man också kombinera det med någon slags skapande. Alltså det är samtidigt en symfoni som du skriver.
Mm.
Att du måste förstå att det är båda delar. Det är både konst och hantverk. Det är ett hus, men det är också något vackert som ska skapas, och du ska hitta rytm och melodi. Och för att det ska bli riktigt, riktigt bra, så måste du gå väldigt djupt in i det här. Och jag tänker ibland att hade inte jag haft familj och liksom den strukturen att förhålla mig till, att man ska gå upp vid en viss tid och barn ska till skolan och det ska hända liksom saker, då hade jag kunnat gå helt in i skrivandet och bara försvinna iväg och säkert kunna sitta liksom nätterna igenom och skriva. För det är någonstans när man är i den där kreativa processen, då vill man ju hålla fast i den. Det tycker jag är så svårt, att då ska man ryckas ur den och ha ett vardagsliv också. Det hade ju varit mycket enklare om jag kunde bara försvinna i 3 månader och gå helt in i skrivandet. Sen kanske man inte hade mått bra av det, men jag tror att det alltså jag känner den dragningen hela tiden, att jag hade velat bara förlora mig i skrivandet, för att då blir det känns som att det blir bättre då. hur relaterar du till det? Är du fortfarande en sån som skriver mycket på lust och känsla? Eller har du blivit bättre på att ha struktur?
Ja, men både och. Dels så det här med huset. Jag bor ju i ett område där människor har hus som de renoverar och renoverar. Eller flyttar och börjar renovera ett nytt och ett nytt. Jag har aldrig förstått det där förrän jag gjorde den liknelsen med att skriva. Att för min del så är det ju... Det är ju inte så att jag skriver en bok och sen sitter jag och läser den och är nöjd. Utan då vill jag göra nästa och förfina och utveckla och berätta en ny historia på ett nytt sätt och allt jag fått med mig från det förra. Så då har jag börjat förstå mina galna grannar som aldrig någonsin nöjer sig med att jag kan jämföra det med mig själv. Samtidigt som jag har nog, om jag ska göra det här som ett yrke, så behöver jag hitta en annan form, för att jag blir väldigt absorberad av det. Jag kan ju bara tänka tillbaka på den här hösten när jag har varit, ja, men jag hade ju kunnat dygna i princip om inte hungern hade kommit, eller det är inte ens att tröttheten kommer nästan, utan att jag bara säger, jag måste bara, jag ska bara. Och det kan ju vara att så här, nu ska jag högläsa mig igenom hela mitt manus och det spelar ingen roll att det tar 8 timmar. Jag gör det bara, så är jag klar sen. Och det är inte hållbart, har jag förstått. Och Nej. Det funkar ju heller inte med ett familjeliv på samma sätt. Men det är ju, och gäller ju också att ta vara på, så här, vad är det som är det lustfyllda och hur utnyttjar jag det bäst och samtidigt inte ta knäcken på mig själv med att jobba kreativt.
Ja.
Och det kan jag ju känna igen från mitt senaste jobb också som ordförande, att det är något som pågår dygnet runt och ja, det var min identitet under 6 år.
Ja.
Och nu har jag fått gå in i något annat och känna att oj, vad är det här? Nu kan jag bli helt absorberad av det här. Men att det jag vill fråga dig, som jag är nyfiken på också, är var i den här processen mår du som bäst? Om du tänker från idé till boksläpp.
Ja, det är en jättesvår fråga. Alltså jag tror, det är lite, det finns inget tydligt svar på det. Jag tror att, eller det jag tycker är jobbigast, det är kanske lättare att börja där. Det är nog i början, när hela manuset ska sätta. Alltså ibland kan det vara väldigt lustfyllt. Om man har en väldigt stark idé så kan det vara jättelustfyllt att skriva de här första kapitlerna när man inte behöver tänka så mycket på hela bygget, så att säga, utan man är bara i den här idén. Men sen när man ska börja strukturera upp det här och få ihop det, och då kan jag tycka att det kan vara liksom det jobbigaste. Så jag mår väl bra när jag har den här idén och bara kommer igång och skriva. Och jag tycker det är rätt kul att planera innan också. Sitta med synopsis tycker jag kan vara rätt roligt.
Har du konferens med dig själv då?
Ja, det har, absolut. Och allt är möjligt då. Det är det som är så fantastiskt. Då är ju romanen, den kan ju vara en otrolig roman då. För den finns inte än. Den finns bara som en idé. Och det är en så härlig känsla. Så det är väldigt lustfyllt. Och sen tycker jag faktiskt också att redigeringsprocessen är ganska skön. För ofta är det ju väldigt... Alltså det är ju mycket jobb att skriva en bok. Och det är mycket jobb på slutet. Man ska få ihop allt och fixa. Och så tycker man... Alltså man har ju alltid känsla av att det är något som inte är bra, eller man vet inte om det är bra eller inte. Just att förhålla sig till det där är svårt. Men när boken sen är någorlunda klar och man har haft människor som har läst, förläggare och redaktörer och kanske andra på förlaget som säger att det är bra, då, och man bara ska sitta och pilla, finpilla, då tycker jag också att det är ganska kul. Det är också lustfyllt, för då är man så nära mållinjen. Så det är underbart. Hur är det för dig? När mår du bäst i processen?
Bra fråga. Jag mår nog bäst när jag är i mina highs, eller man säger. Och under hela processen. Det som jag upplevt den här gången, eftersom det var så länge sedan jag skrev bok, var att jag blev lite överrumplad hur fort det gick i slutet. Att jag kände på något sätt att det var work in progress fram till förlaget sa, nu skickar vi den på set. Och jag bara, oj, är vi redan där? Är jag verkligen klar? Men att det är ju, jag tror att det är variationen i skrivprocessen som gör det lustfyllt, just som du beskriver, så i början när du är fri, men också lite, vad ska man kalla det, oroad över att jag ska inte hitta eller kanske missa de bästa idéerna, till att faktiskt få känna så wow, oj oj oj, och allt det här ska jag kunna göra och dra iväg i olika spår i, ja men när jag skrev synopsis så hamnade jag ju i att gräva i allt från så här, vad gjorde den här personen varje dag under hela våren, och bara oj 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 oj, jag tyckte det var så här helt revolutionerande avslöjanden, och sen till att faktiskt baka om det och se så här, okej, allmängiltigheten i det här kanske inte, det här kanske är nördnivå 2000%, det här får jag ha som någon extra bilaga någonstans, till att då sen faktiskt komma igång, hitta rösten, tror jag. När jag hittade hur jag ville berätta.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Var också otroligt lustfyllt, och sen det här med att garnera tårtan som du nog, som kanske är redigeringsprocessen, att så här få väga olika formuleringar, byta ut ord, hitta en annan ordföljd på vissa ställen som gör det ännu bättre. Det är ju också jätte, både vilsamt och väldigt lustfyllt, tycker jag. Så och sen själva boksläppet är ju, ja, det kan ju gå åt så många olika håll. Det är ju så mycket som ligger i potten. Du lägger ut ditt hjärta där, och så kan någon hugga det eller hylla det. Och det är ju det som avgör ju mycket hur den känslan blir. Nu har jag ju väldigt olika upplevelser av det också. Och min förra blev ju egentligen, då hade ju jag, det har jag ju pratat om i ett avsnitt, vet jag. Om jag rev sönder min bok för att jag hittade korvfel som hade missats. Till att 2 dagar senare så var jag i Aktuellt studion och debatterade en sakfråga som ju var i själva grejen egentligen. Det var ju inte så att att folk skulle recensera stavfelen.
Nej.
Och då blev det tydligt för mig, så okej, det finns ju många lager av en bok, och att jag kanske inte ska hänga upp mig på att det saknades en bokstav.
Nej.
På den här sidan.
Nej.
Till exempel.
Nej.
Sen är det ju såklart med en fackbok just kring faktafel. Den oron är ju ganska stark.
Ja.
Tror jag många fackboksförfattare känner, att här, finns det någonting som jag har gjort fel eller missat eller som kan slå tillbaka mot mig.
Ja, det förstår jag.
Det var väl en bok om Jan Guillou som drogs tillbaka för en massa år sedan. Jag får med att vi pratade om det i någon podd. Det är ju mardrömmen att bara, nej, nu blev stämd och min bok drogs in och jag hamnade i fängelse.
Nu hoppas jag att du inte hamnar i fängelse, Agnes. Men jag menar, det kan ju vara en liten grej som förstör för hela det här arbetet.
Bra skrivplats. Då skulle ingen barn, ingen vardag, ingenting skulle störa mig. Så.
Ja, i och för sig, då skulle, ja gud vad du skulle kunna skriva om du satt i finkan. Du skulle bara kunna köra. Ja, jag tänkte på det, du sa någonting om att hitta sin röst.
Mm.
Och det tycker jag är spännande, för det är också en jätteviktig del av skrivprocessen.
Mm.
Att hitta sin röst, och framförallt hitta sin röst just i den här berättelsen. Jag tror inte att man har en röst som man alltid är, som är statisk, utan Nej. Jag tror ju att den hela tiden förändras och utvecklas, även om jag kan se att, eller framförallt så hör jag ju från läsare som säger att de känner igen mig, även trots att jag har bytt genre och har skrivit ganska olika typer av böcker, så känner de igen mitt sätt att skriva, mitt språk, mitt tilltal. Men jag tänker att det här med att hitta sin röst är ju också en jätteviktig del, särskilt i början av skrivprocessen.
Mm.
När man ska försöka, och det är också en sån där sak som är lite, som inte är helt enkel att sätta fingret på hur man gör det.
Mm.
Men det är så viktigt, alltså jag tror man känner, eller jag känner att när jag skriver så kan jag antingen se att det här känns falskt eller det här känns äkta.
Ja.
Och det är väl att hitta det där äkta, att hitta in i det. Och jag tror för mig väldigt mycket, jag drivs ju väldigt mycket av, ja, å ena sidan så är det ju själva historien. Det är ju ofta det som jag är väldigt så sugen på. I den här senaste boken så handlar det ju om att det börjar med att de hittar en kropp inmurad i väggen i ett av de här gamla sjukhusen. Jag vet, det är jätteotäckt. Men det har hänt på riktigt. Kanske inte på det här sjukhuset just. Men att, och då var jag så här, åh, det här känns så spännande. Hur går man vidare med det här? Hur bygger man vidare på det här? Och berätta den här historien och berätta om de här patienterna då, som har varit på det här sjukhuset. Men framför allt så är det ju, alltså jag hittar väldigt mycket energi i researchprocessen. Mm. Alltså jag gör ju mycket research och tycker att det är så otroligt kul. Mm. Och bara samla på mig, lyssna på poddar, och just i det här fallet finns det ju ganska mycket material om Sankt Lars, heter det här gamla sjukhuset. Lyssnat på massor av intervjupoddar, och jag har också lyssnat på mycket, eller gjort mycket research om Vipeholmsanstalten, som var en annan anstalt i Lund som också är väldigt välkänd, för de gjorde ju fruktansvärda experiment på de intagna. Och att få göra det, att få bara gå och lyssna på poddar och se dokumentärer, det kan jag verkligen också gå upp i, och det brukar jag lägga ett par veckor på, och då hittar jag ofta de här guldkornen där jag känner att det här måste jag berätta om. Folk vet inte om det här måste alla få veta att det var så här. Så det driver också mycket mig, och jag tror hjälper mig också att hitta min röst, för det är då det blir äkta, tänker jag, när det är någonting som jag känner det här är så viktigt att berätta om.
Just det.
Så där, det är ofta min liksom kärna. Och jag tänker, du skriver ju också om ämnen som är viktiga för dig och som är viktiga säkert för världen, tänker jag att du också tänker. Så hur går det ihop för dig med att hitta din röst? Är det att du vill berätta om det här, eller vad är det som driver dig i det?
Ja, det tror jag att det är. Om jag nu tänker den här nyaste, min härliga fredsfitta. Jag är så glad att den fick heta det. Men då var det ju det här balansen. Alltså att min röst, allt jag skrivit har varit i jag-form, presens.
Mm.
Och oavsett om det är då fiktion eller faktiskt om mig i ja, berätta perspektivet nutid. Men att då var det ju framförallt det här andra som ska vara mer objektivt skildrande. Det var ju svårare i att hitta balansen mellan att vara väldigt sakligt redogörande till att faktiskt få in ja, kritik är väl fel ord kanske, men någon sorts tyckande i det, eller vad man ska säga. Som jag battlade en del, och som var något jag funderade väldigt mycket på också. Och jag, liksom du, gjorde jag så mycket research, både genom att lyssna på böcker som var upplagda på samma sätt, till exempel ja, men Åsa Lindeborgs den här Året med 13 månader, den är ju väldigt, väldigt personlig rakt igenom. Den har inte egentligen så här faktakapitel på samma sätt som min, men den här, så här hur mycket av mig själv ska jag exponera, och varför, och vad vill jag att läsaren ska känna, och hur vet jag att läsaren känner det när den läser? Och apropå just känna, så är det ord som jag försöker välja bort, apropå så här, att hitta sin röst. Alltså, hur beskriver jag att jag känner någonting istället för att skriva jag känner mig ledsen. Men jag skulle tycka att det var så spännande att våga mig ut på andra vatten i mitt val av hur jag berättar, för jag tror att min röst då inom citationstecken är väldigt nära mig själv, även i, när jag tänker i det nya bokprojektet som jag nu fortfarande fnular på, för det vill jag ju fortfarande skriva. Det är också, ligger mig väldigt nära, jag tänker att en jag-person som inte är helt olik mig, och bara, men varför gör jag det? Jag kanske borde testa något annat, tänker jag då.
Ja.
Men det är ju superspännande och så här, ja, men vad är det som, om jag tänker på favoritförfattare, vad är det de skriver på för sätt som får mig att tycka så mycket om det? Vad är det som skapar den här berättaren som du tycker så mycket om? Det kan jag nog sakna att ha gjort på de senaste åren, att ha läst bara för läsandets skull och för historiens skull. Jag har ju, ja, men kanske som du också när du är i dina researchfaser, att du hamnar i mycket faktalitteratur och du är i verkliga historier, och det är själva, det är inte språket som är det viktiga, utan vad faktan du letar efter för att bygga ditt eget språk sen.
Mm.
Men just den delen i skrivprocessen, att, så här, att bli inspirerad av andra människors språk, andra författares språk och hur de berättar, det är ju, har ju tidigare varit jätteviktigt för mig.
Mm.
Att vad är det som triggar mina tårkanaler? Det är ju när, ja, men det har vi nog, alltså gud, allt har vi väl pratat om tidigare med tanke på hur många år vi har poddat, men när jag börjar gråta av det jag själv skriver, så brukar jag tänka att nu är jag på rätt spår. Jag vill ju väcka känslor någonstans.
Ja.
Och om mina egna känslor väcks av det, så kommer förhoppningsvis någon annans känslor att väckas av det. Mm.
Jo, absolut. Det tror jag också jättemycket på, att man använder liksom kroppen som mätinstrument och ser, är det här något som berör? Blir jag berörd? Reser sig håren på armarna? Liksom? Och då är man ju, då har man hittat rätt, tänker jag. När man känner liksom att det här är någonting som berör mig själv, mig på djupet. Och jag tänker, det är också en jätteviktig del för mig när jag kommer igång med ett skrivprojekt, att att inspireras av litteratur som jag tycker är bra. Det är ofta, den här allra, allra första idén börjar ju ofta med också att jag har läst någonting, och så tänker jag, gud, det här vill jag ju, jag vill också kunna skriva det här, jag vill att mina läsare ska känna samma sak som jag, som du säger, som jag känner när jag läser den här boken. Så det är också jätteviktigt, och det önskar jag. Jag önskar så att jag hade mer tid till den processen. Alltså, tänk om man kunde lägga ett halvår inför varje bok, eller i alla fall ett par månader inför varje nytt bokprojekt, och bara läsa jättemycket. Men det går ju inte ihop. Det går inte att finansiera flera månaders läsande.
Och är det för att du behöver ha en viss utgivningstakt? Eller vad är det som är anledningen till det för dig?
Nej, men det känner jag väl. Alltså, nu jobbar jag med det här på heltid.
Mm.
Och för att man ska kunna etablera, och särskilt nu när jag bytt genre och bytt, liksom, skriver en ny serie nu, för att etablera den, så känns det ju viktigt att skriva en bok om året. Så jag tycker jag det är kul också. Jag vill ju hålla den takten. Och jag har hittat en rytm som passar mig, där jag skriver, alltså jag skriver skolårsvis, att jag börjar på en ny bok liksom alltid efter sommaren.
Perfekt för en lärare ju.
Ja, men jag tänker att det är, jag kan liksom inte, jag blir aldrig fri från det. Det är så himla, det funkar så bra för mig, att jag skriver liksom under hösten, redigerar under våren, och så kommer boken efter sommaren. Och då får jag också den här pausen. Så att mest inspirationsläsning sker ju under sommaren för mig. Då läser jag, försöker jag läsa jättemycket. Och det är då jag också blir jättetaggad och inspirerad och hittar grejer. Och det kan ju vara så här bara att man blir jätteberörd av en karaktär. Eller att det finns någon vändning som man tycker, wow, här fick den här, lyckades författaren verkligen skapa den här överraskningen som gjorde att jag blev helt så wow. Det är det man vill åt wowet, man vill åt de här starka känslorna.
Men
jag funderar på en annan sak nu när du har skrivit, din första bok var ju skönlitterär, och sen har du skrivit två fackböcker. Känns det som att, för jag vet ju att du vill skriva skönlitterärt, känns det svårt nu när du faktiskt har skrivit fackböcker, och det har gått väldigt bra för dem, känns det svårt då att skriva skönlitterärt?
Jag har funderat mycket på det här, för jag tror att i synnerhet min senaste skulle ju kunna vara en roman också.
Mm. Mm.
Och det här gränslandet mellan roman och fackbok som det har diskuterats en del de senaste åren och månaderna, och också släppts böcker som kanske är fackböcker egentligen, men de får titeln roman och vice versa, gjorde att jag under en period funderade på om borde det inte här vara en roman. Det är ju en gestaltning av en händelse. Men så att jag på det sättet tror jag att jag har mitt sätt att berätta är ganska snarlikt, oberoende av om det är en fackbok eller en skönlitterär bok. Och att min lust och min drivkraft i botten är ju nog språket, att få berätta, att få gestalta, att få skriva fritt. Sen är det ju, i en fackbok behöver jag förhålla mig till verkligheten på ett helt annat sätt. Även om det är ju vissa fall när du skriver en scen till exempel, som du varit med om, att ja, men ett exempel från min bok där jag är osäker på om faktan stämmer, det är när det ringer på en person på min dörr och jag beskriver hennes kläder. Mm. Och jag är inte säker på att färgen på kappan var röd. Men då bestämde jag mig för att den får vara det nu. För det är så jag minns det nu när jag skriver det.
Mm, mm.
Och det tänker jag ju måste vara för massa människor som skriver fackbok. För att det är ju, någonstans så finns det ju ingenting som är totalt dokumentärt. Nej. För att det är ju min subjektiva upplevelse av någonting alltid. Och precis som en roman är. Det är mina ord och min berättelse som jag, med de verktyg jag har, berättar. Så sett till det tror jag att nästa bok är ju på ett sätt och vis en gränslandsberättelse också. Den skulle kunna släppas som fackbok, kanske beroende på vilket spår jag väljer.
Mm.
Men att det fiktiva är ju roligare då, för att då får jag friheten i att ändra saker som kanske passar bättre för dramaturgin, eller ta bort saker som var jätterelevanta i en verklig historia till exempel och sådär.
Mm.
Jag är entusiastisk inför att utforska vidare. Även om jag, apropå att vad som är härligt i skrivprocessen, så är det mycket som är otroligt jobbigt i skrivprocessen. Och det har ju varit ganska många gånger jag sagt till min partner att kan du påminna mig om att aldrig mer skriva en bok?
Åh nej.
Men jag har också en fråga. Jag har så mycket frågor till varandra. Det är så roligt, Frida.
Ja.
För du skriver ju också synopsis på ett annat sätt än vad en fackboksynopsis ser ut i sig. Hur klar och tydlig är den för dig? Är det något du sen följer till punkt och pricka? Är det kapitel för kapitel till slutet? Vet du hur det ska gå redan från start?
Ja, jo, men det vet jag. Alltså jag vet ju hur... jag har grundhistorien, kan man säga. Och eftersom jag skriver... Nu skriver jag ju kriminallitteratur, och då är det ju väldigt viktigt, själva kriminalintrigen, att den håller. För jag skickar ju den, mitt förlag, så funkar det ju ofta när man ligger vid ett förlag, att man skickar en synopsis och så godkänner de den och då sätter man igång att skriva. Så att jag lägger ganska mycket tid på att synopsisen är väldigt utvecklad och att de flesta bitarna finns på plats. Sen är det ju en väldigt komprimerad beskrivning av boken. Min synopsis nu när jag har skrivit de här kriminal, svartfågel och järnblomma, de kanske ligger på 5-6 sidor max. Så det är ju inte så här, det är inget jättesynopsis, så det är ju massor av bitar som inte är med och massor av trådar och viktiga delar såklart.
Mm.
Men jag har en ganska bra bild av hur historien kommer att bli och var det kommer börja, vad som kommer hända i mitten och hur det kommer sluta. Sen händer det alltid är det saker som förändras.
Och hur mycket inflytande har förlaget över det? Har de mycket synpunkter på dina synopsis som de godkänner?
Nej.
Nej, såklart.
Nej.
Du är så ruttad.
Hallå, ja såklart. Nej. Men det kan hända att de säger någon grej så här. Ja, men fast det där, är det rimligt att den personen gör så? Och då kan jag tänka så här, nej, det har ni kanske rätt i. Eller det har du kanske rätt i. Det kanske är bra. För att det är ju också så när man sitter och skriver synopsis att man måste bestämma sig.
Mm.
Jag vet ju att historien kommer att förändras, men och jag vet kanske inte hur den här karaktären kommer att reagera i den här situationen, men nu skriver vi att det, det blir så här. Mm. Och sen när man kommer fram till det i texten på riktigt, då kan det ju vara, att, då kan det ju vara något helt annat. Då kan ju karaktären dra åt ett helt annat håll, eller det är andra omständigheter som har ändrats, och då kommer det inte bli som det blev i synopsis. Men, så att det är inte så att jag får, utan det är bara ett bollande, känner jag. Det är bara positivt att någon säger ja, men det här funkar, fundera på den där karaktären om det är rimligt liksom. Så det är jättebra. Gud, vad jobbigt hade varit om de hade varit jättehårda. Bara, nej.
Byt ut huvudpersonen.
Ja, gör om allt. Ja, nej, det hade ju varit jobbigt. Och det är ju en trygghet att känna att jag någonstans vet att jag har så pass mycket erfarenhet att jag har ganska bra koll på vad som behövs för att det ska bli en bra historia.
Ja.
Men sen tycker inte jag att jag känner den tryggheten när jag har en färdig bok. Då är man ju mycket mer sårbar, och att någon kan, alltså för alla kan ju tycka så olika om en hel roman. Det är så mycket som händer i en hel roman. Så det kan ju vara att någon stör sig på en sak och så säger de, nej, det här var inte bra, för att de äter sån där mat. Det kan man inte köpa i Lund, eller du vet. Oh. Alltså så här fåniga grejer. Eller att någon hänger upp sig på någonting. Och ofta kan det vara saker, någon hänger upp sig på något och så är det inte ens sant. De har missförstått eller de har läst fel.
Och då vill du gå i replik, eller hur?
Åh, oh, det vill jag, Agnes. Så gärna. Hela den delen känns ju väldigt orättvis. Men jag ska säga också att jag får, alltså, många klagar ju på det här att de får kritik och sådär. Jag tycker 99,99% är ju så otroligt stöttande, och jag tänker att det kanske också gör med att jag är, nu har varit författare ganska länge, att de som gillar mitt sätt att skriva mina böcker, de läser mina böcker.
Ja, det är skönt.
Ja, eller hur? Det känns liksom att det är för dem jag skriver.
Nu har ju vi pratat på ett tag, vi ska ju börja runda av det här avsnittet. Det kommer ju flera, som sagt. Mm. Men om du ska skicka med lite tips eller tankar till någon som skriver. Ja. Vad vill du säga då?
Just med det här att komma igång den processen, så har jag ett par olika tips. Jag tycker för det första att man ska verkligen, alltså jag tror många drömmer om att skriva och vill skriva, men de kommer inte riktigt igång. Jag tror det är jätteviktigt att bara bestämma sig. Nu ska jag göra det här, nu ska jag satsa på mig själv. Jag ska satsa på min dröm, jag ska tro på mig själv. Och då tror jag det är ett sätt är ju att berätta för någon att man tänker skriva. Jag tror det är så himla bra, för då blir det verkligt på ett annat sätt. Och det kan vara så här, ja, men köp en ny anteckningsbok. Det här är min, liksom, där jag skriver ner mina idéer. Eller vad man nu behöver, gå en skrivkurs eller ladda ner en dramaturgisk kurva. Gör någonting för att liksom konkret visa att nu sätter jag igång med den här processen.
Bra tips.
Ja, eller hur? Och sen mitt andra tips är, planera lite innan du skriver. Alltså försök att använda det verktyg som finns. Försök åtminstone att hitta, vem handlar boken om? Ställ liksom de här frågorna. Vad handlar boken om? Vem handlar det om? Varför vill jag berätta om det här? Och hur ska jag berätta om det här? Vi kommer prata mer om det sen. Men jag tror det är viktigt att man inte bara sätter sig framför ett tomt dokument och säger, nu ska jag skriva en roman. För det är så otroligt svårt.
Yes, jag har provat det.
Och så ett sista tips. Du hör, det här är min favoritdel. Få tipsa andra. Det är min lärare som kommer igång nu. Jag lyssnade på en podd med Sadie Smith, som är väldigt klok, en brittisk författare. Och hon sa det absolut viktigaste, det enda tips hon ger till andra som vill skriva, det är planera in skrivtid. Det är det viktigaste av allt. Du måste planera in skrivtid. Det är det viktigaste, annars blir det inget skrivande. Så ta din kalender och sätt undan den här tiden. Bestäm när ska du skriva. Och gärna liksom fundera på, vad behöver du? Alltså, behöver du sitta 3 timmar minst för att komma igång? Eller behöver du lugn och ro? Behöver du sitta på ett café? Behöver du en dator, papper och penna? Identifiera vad du behöver och ge dig själv tiden.
Skitbra.
Eller hur? Nu, stackars dig, nu finns det inga tips kvar när jag babblat så.
Jo.
Har du fler?
För vi är så olika, Frida.
Ja, gud vad härligt.
Jag kom på massa saker medan du pratade. Men mitt första tips, ja, det har ju du sagt, men det är ju att börja. Bestäm dig för att skriva. Sen ett jättebra tips som jag själv önskar att jag hade en rutin för, men det är att kanske ha en rutin för idéer. Kanske använda diktafonfunktion som blir text. Så att det är så här, om det dyker upp saker när du är i ett sammanhang där du faktiskt inte kan använda dator eller papper och penna, att du kan prata in. Du kanske kommer på till ett kapitel när du sitter på bussen. Att du har ett sånt verktyg.
Jättebra tips.
Är mitt löfte till mig själv att jag ska fixa. Sen att strunta i omgivningen på det sättet att så här, är min historia värd att berätta? Tänk om någon blir arg? Mm. De grejerna, det är skitsamma. Så länge boken inte är utgiven så är den bara din. Och då blir du friare om du bara kör.
Mm.
Och sen går det alltid att ta bort sånt som, eller mejsla om, eller förändra historien lite om det är något som du är rädd att någon blir ledsen för, eller känner igen sig trots att det är fiktion och sådär.
Mm.
Och att skita i reglerna om de inte passar för dig. Jag skrev ju som sagt min första bok helt utan synopsis, satte mig vid ett blankt arkpapper. Det var skitsvårt och tog jättelång tid, men jag tror inte att jag hade gjort det annars.
Mm. Mm.
Så om det är det sättet du... det enda sätt du känner till och känner dig bekväm med, så gör det ändå. Du kommer lära dig längs vägen hur det blir gjort på bästa sätt för dig själv.
Ja.
Och sen då att så här, det finns massor av stunder som kan vara skrivtid när du letar efter den där tiden. Jag har en gammal klasskompis som hon skrev i princip hela sin roman på sin bussfärd till jobbet som var väldigt lång.
Wow.
Då är jag åksjuk och därför kommer jag tänka på det här med en app eller diktafongrejen.
Ja.
Och gärna då att det överförs i text så att du inte sen behöver sitta och transkribera allt. Men det kan också vara värt det.
Ja.
För det kan ju vara så här, ibland är det att du inte hittar några ord att skriva. Och då om du har pratat in massa ord när du hade värsta momentet, då kan du renskriva de tankarna då.
Mm.
Så det är väl mina medskick. Som kompletterar dina,
ja,
på ett bra sätt.
Gud vad bra. Ja, men det är ju tur att vi är så olika, tror
jag. Ja, nej. Vad skulle vi annars prata om?
Ja.
Men fantastiskt kul och förhoppningsvis användbart och intressant avsnitt för er som har lyssnat.
Ja.
Och som alltid helt fantastiskt kul att prata med dig, Frida.
Ja.
Jag är så glad att vi är igång igen.
Verkligen, detsamma. Och tack till alla som har lyssnat. Så hörs vi ju igen nästa vecka.
Det här har vi ju pratat om också i vårt tidigare avsnitt, men förut hade vi en mail vi använde ganska mycket, det har vi ju kanske inte nu, så det bästa är väl att skriva till oss på Facebook om ni har några tankar och frågor om podden.
Ja, precis.
Så svarar vi så gott vi kan.
Verkligen, det gör vi. Tack så mycket, Agnes.
Fint att se dig, eller ja, fint att höra dig, Frida.
Detsamma.
Kram för dig.
Kram, hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.